Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Rapporterna fortsätter att strömma in och idag är en sån här riktigt intensiv dag. Jag tror det var 40-50 bolag som rapporterar, inte minst gäller det småbolag. Och därför har jag bjudit in småbolagsnestor Christian Brunlid.
Ja, tack för det.
Välkommen. Tack för det. Ja. Du är förvaltare på Handelsbanken, skulle tillägga också. Ja. Välkommen. Hur är läget då? Är det intensivt?
Ja, det är intensivt, men det är kul. Det är det här vi lever på, ny information från bolagen. Så att det är absolut, så att det är kul.
Stämmer, det har varit en diskussion om det, att gör ni mycket affärer de här dagarna? Eller...
Ja, helst ska man ju ha positionerat sig innan rapporterna naturligtvis. Men ibland så är det ju, vi gör affärer även på de här dagarna så att säga. Det kan ju vara att vi blir ännu mer övertygade i något bolag som levererar bra, eller att vi liksom blir mer försiktiga i något som kommer lite dåligt. Eller att det kan vara felprissättning också. Det ser man ju ibland på börsen, att det kan vara en kursreaktion på förmiddagen, men sen när man har tagit till sig information och man får lite mer extra information, så blir kursreaktionen någon annan på eftermiddagen. Därför försöker vi ju utnyttja.
Vi ska prata om det senare, men det är ju fortfarande stora rörelser i sommarrapporten. Ja. Jag är lika förvånad varje kvartal att det blir såna enorma rörelser.
Ja, det är många aktörer som är inne och handlar. Det är inte bara vi som förvaltar fonder, utan det är väldigt mycket privatpersoner som är inne och är duktiga och kan tolka.
Algoritmer och robot.
Exakt. Ja.
Vi ska snacka om några av dagens rapporter, men först lite kring rapportperioden generellt. Majoriteten har ändå kommit in. Vad säger du om så här? Det här är bara visst egentligen börsutvecklingen sedan årsskiftet, men uppenbarligen så har marknaden mottagit det väl.
Ja, alltså det kan man säga. När vi trackar rapporterna, ungefär hälften av de rapporterna, lite drygt av de som vi följer, har faktiskt kommit. Då tycker vi att det faktiskt är en av de sämsta rapportperioderna hittills, på länge faktiskt. Mm. Alltså det är både i vissa fall försäljningen som är sämre än väntat, och negativ organisk tillväxt, men även marginalerna. Okay. Så att det tiltar lite åt det negativa hållet. Så därför är vi lite förvånade över att styrkan faktiskt, trots. Så dessutom har vi coronavirus och annat. Och det är inte så att börsen har ju gått starkt innan också. Så att vi är lite förvånade. Men det är förmodligen väldigt mycket pengar vid sidlinjen. Ja. Vi har ett ränteläge som blir allt lägre. Hur ska man nå få avkastning? Jo, börsen.
Mycket stimulanser från centralbanker som driver på det här förstås.
Sen finns det naturligtvis ett annat bolag som kommer med en fantastisk rapport.
Jag vet att det är framförallt en som du tycker. Vi sparar den till sist om du tycker det här var grejer. Det är ju som sagt jättemånga rapporter idag. Ja. Det här är bild på de som du kände är de som du har tittat lite extra på. Ja. Vi ska inte gå in på djupet på alla. Jag ska visa sen vilka vi ska prata om. Invisio har ju redan kommit med positiv vinstvarning.
Exakt.
Så där hade vi en hel del. Ja. Väldigt stark.
Ja, nej, men den går ju från klarhet till klarhet, tycker jag, det bolaget. Ja. Absolut. De har nya produkter på väg ut till marknaden dessutom. Men man märker att det får traction bland kunderna. Det här är väldigt bra produkter som är användbara på många håll och kanter. Så att det har varit bra.
På andra sidan Collector som kom med en negativ vinstvarning. Ja, det var en riktig debacle.
Exakt, vi har inga aktier i Collector inte haft på länge. Det är tråkigt när sånt händer. Mm. Förmodligen väldigt mycket relaterat till Norge. Vilket vi har sett i liknande rapporter från både Resurser och Norsk Bank. Så vi vill liksom se vad är det som händer där egentligen.
Gör det att ni blir lite oroliga generellt för nischbankerna? Det är lätt att klumpa ihop dem som
alla har lite olika resurser. Exakt. Lite andra liksom, en annan affärsidé lite kan man säga. Men det är klart att de klumpas ihop lite grann. Riskpremien går upp, intresset bland investerare för den här typen av aktier går ner, tyvärr. Ja.
Och när vi spelar in det här så föll Swedencare väldigt mycket. Det här är en väldigt populär aktie bland många småbolagsförvaltare. Ja. När jag tittar på den så var tillväxten, tycker jag, jättebra. Utdelningen kom. Det kom en utdelning, va? Mm. Men resultattillväxten var väl obefintlig, va?
De tar lite kostnader. Naturligtvis när man växer så behöver man anställa folk och de anställer säljare. Så de gör ju investeringar för framtiden naturligtvis. Jag tycker de har en väldigt intressant produkt och kommer växa mycket här. Sen flaggar de lite som alla bolag gör i dessa dagar för corona, vad det kan påverka. Å andra sidan, vi har ju noteringen av ett finskt bolag som heter Musti som är extremt efterfrågat. Och allting som har med djur att göra är väldigt populärt. Så att den kommer nog komma tillbaka.
Och avslutningsvis då, Nyfosa. Det har varit mycket snack om fastigheter som var väl den sektorn som gick bäst, misstänker jag, förra året. Ja. Generellt sett överlag väldigt bra rapporter tycker jag ändå från fastighetsbolagen.
Ja,
och Nyfosa visar ju jättebra tillväxt.
Ja, absolut. Det var ju det som skakade till lite i Q3-rapporterna var ju att det var en del negativ nyuthyrning. Men det har ju faktiskt vänt, tycker jag, i bolagen.
Castellum kom ju med en bra rapport, för de var ju först ut med nettouthyrningen.
Och sen är det klart, när det är lite oroligt runt om i världen och räntorna går ner, då är det ju rätt så behagligt att sitta med fastighetsaktier faktiskt.
Bra. tre bolag som vi tittar lite extra på idag kommer här. Bravida, Munters och allas älskling, Nibe. Jag tänker att vi får se om det är din också. Jag tänker att vi börjar med Bravida. Ja. Och resultatet, omsättningen ser ut att vara lite lägre än väntat. Orderingången sjönk ganska mycket, eller hur?
Mm.
Det fanns en svår jämförelsepost, vet jag, från kvartalet innan. Ja. Vad är din bild av rapporten om vi börjar?
Ja, om vi tar orderingången så var ju Q4 föregående år var ju exceptionellt bra. Så att det var ju,
ja, de fick en stor order från Stockholm eller något
sånt. Ja, exakt. Så att det ska man kanske inte titta så mycket på.
Nej.
I det här fallet, så det var lite svagare här var, men management är väldigt positiv om framtidsutsikterna. Det är det som räddar aktien idag, ska jag säga. Att man säger att man kommer komma tillbaka till organisk tillväxt här närmaste kvartalet.
För det blir ju nyckeln. Här är väldigt mycket text. Vi kan titta på det som är gult här, och det här är då från Mattias Johansson som är vd, och han säger just det du säger, att goda förutsättningar att få återgå till organisk tillväxt under året, och då kan vi lägga på den här grafen och då ska vi titta extra på den vita. Det här är, det har varit negativ organisk tillväxt nu, det här var tredje eller fjärde kvartalet.
Ja, precis, men titta med henne, så nu möter han ju lätta jämförelsekvartal, va?
Så att det är lite lättare
för honom. Q1 kanske är lite problematiskt, men sen blir det ju lätt för honom att leverera, tror jag.
Ja.
Sen får man komma ihåg att i bygg i Sverige, det är ju inte bara bostäder, det är mycket annat. Det är skolor och det är infrastruktur och sånt där, och det är framförallt där de har exponering, så att det ökar ju faktiskt. Så att jag förstår att han tycker att men samtidigt, livet känns okej.
Okay. När jag har pratat med förvaltare och analytiker som historiskt har tyckt om Bravida, vilket fortfarande väldigt många gör, då har man ju sagt det här, men de har förvärvstillväxt plus positiv organisk tillväxt.
Ja.
Och det har ju inte stämt riktigt, samtidigt som man har hållit på marginalerna. Ja. Men jag blir ändå lite förvånad då när jag ser att kursen går så otroligt starkt.
Ja, Q3 var ju en hit för dem, sen har de kommit tillbaka, absolut.
Är du själv förvånad över att de var så stark inför det här?
Ja, lite har varit. Vi har aktier, eller den fonden jag förvaltar framförallt, småbolagsfonden, har aktier, inte så mycket. Vi har satsat lite mer på en konkurrent som heter Instalco, som är lite mindre, lite mer snabbfotat, där varje förvärv gör lite större skillnad. De är lite mer decentraliserade också, skulle jag säga. Så att de har ju, skulle man lagt in en graf på dem så skulle den fortsatt upp där ganska rejält. Då. Så att den har varit en lite bättre hittills då.
Så det gäller då, men uppenbarligen så tror ju marknaden på att organiska tillväxten ska komma tillbaka. Aktien var upp 4-5% när vi satt här, va?
Ja.
Cirkus.
Ja.
Bra, vi går över till nästa då. Det här är faktiskt vi börjar med Munters då.
Ja.
Och den här var ju, det var väl lite samma, va? Lönsamhet, tillväxt var väl lite på den låga sidan, va?
Ja, lite.
Varför lönsamheten, tycker jag.
Ja,
lite svagare än väntat.
Ja, men precis. Det kan ju vara lite slagigt upp och ner för dem och beroende på mixen. Sådär. Ja. Så att det, den får sig en liten touch eller en turn idag i kursmässigt. Den har också gått bra, för att komma ihåg. Och tittar vi på siffrorna här så...
Precis, för att det här är ju det som Claes Forsström säger. Det är, man ska ha lönsam tillväxt och man ska nå de medelsiktiga finansiella målen. Så här ser det ut då. Rullande 12 månader. Bra topline.
Ja.
Men lite tack i kurvan, och det här är då det långsiktiga eller medelsiktiga finansiella målet.
Ja.
Det är ett par procentenheter.
Ja, absolut. Men det är väl, han har väl ett par år på sig. Men för att komma ihåg, här hade bolaget rätt stora problem. Och man har bytt hela ledningen och gjort om rätt mycket. Så det är klart, i en sån här transformering eller förändring i bolaget så kan det gå lite trappsteg ibland. Och man får väl se det här som ett trappstegskvartal kanske då.
Men vad tror du marknaden, nu går ju aktien ner då, men precis som du säger, att tittar man senaste året så är ni upp över 50%. Så att här gäller det att man verkligen kan leverera.
Exakt.
Vad betyder medelsiktiga mål?
Jag skulle säga ett par, tre år fram i framtiden.
Det är inget datum satt? Liksom,
nej, det tror jag inte. Utan det är väl någon target där borta. Ja. Så får vi se.
Men tycker att det känns
realistiskt? De har ju dessutom haft lite de här ett par affärsområden under utredning om de ska behålla dem inte. Datacenter.
Men där ska de behålla, tycker
ska
jag.
De behålla dem kontakt. Det är ju det är två rätt lönsamma eller verksamheter för dem. Så det är klart, det är fina kassaflöden in just nu då. Så det är möjligt att man det kan påverka målet så att säga framöver. Då. När man tittar här får man komma ihåg, man ser ju en ganska stor post som gjordes här. Det var ju Nordic som sålde ut en stor post här i samband med Q3-rapporten sist. Nu har aktien fortsatt, och det är klart att man skulle någonstans kunna, varför den går så här, det är lite hållbarhet i det här bolaget också naturligtvis. Så det kan väl gå av det skälet. Det, vad man ska komma ihåg nu, att det är inte omöjligt att det kommer en utförsäljning igen då.
Just det.
Nordic äger ju någonstans knappt 15% fortfarande. Och det Jag tror inte de kommer vara eviga ägare i det här bolaget, eller det ska de inte vara. Så de kommer säkert sälja. Sen om det blir nu eller om ett kvartal till, vet inte.
Men tror du att det kan pressa kursen nu idag mer än kanske rapporten i
sig? Det kommer ju upp till ytan naturligtvis, att nu kanske det kommer här så småningom. Och vi får se vad de väljer. Det kan ju finnas skäl till varför de inte kan sälja. Det är klart, är de en insiderposition så kan de inte sälja. Men är de inte det så finns risk att det kommer ut snart.
Okej. Okay. Och så har vi då allas älskling Nibe som kommer in med, det ser ut som omsättning och resultat var något lägre än väntat, men bra organisk tillväxt, eller hur?
Ja, det var det. Absolut. Mm. Och Gert Erik, han är ju duktig på att leverera och framförallt massera lite med glimten i ögat vad som ska hända framöver då. Han ser väl ganska optimistiskt på framtiden också.
Nu ska vi se, här är utvecklingen då rullande 12 månader. Ja. Och det råder ju ingen som helst tvekan om att det här bolaget som växer mycket med förvärv, men även organiskt. Det som bekymrar mig lite grann, det är när ska den här omsättningen förvaltas i komma ner i resultat, lägger ner resultat.
Allting verkar förlåtet just nu. Vi har inte, tyvärr inte allt för många Nibe-aktier i portföljen som man skulle önska kanske. Jag har ju sagt det någon gång förut att jag försöker ibland ställa mig framför det här Nibe-tåget, men jag blir ju överkörd varje gång.
Ställ dig aldrig framför Nibe-tåget.
Nej, gör inte det. Det måste hända någonting fundamentalt som gör att marknadens syn på bolag förändras rejält. Och det finns några punkter man skulle kunna fundera kring. Om man tittar här, Gert-Erik har ett mål att omsätta 40 miljarder innan han går i pension. Och vi får se när det inträffar. Men han gör en hel del förvärv. Men det är intressant med de senaste fyra förvärven att han köper inte hela bolagen. Han köper 50%, han köper 51%, vilket han gjort två gånger och säger 55%. Så att han köper sig ju topline, men det försvinner, lite av resultatet ska försvinna längre ner. Just så att det är lite ska säga, enklare strategi att nå topline och nå de här 40. Så kan man diskutera vad som händer sen då. Så att det kan jag tycka är lite tveksam kanske strategi. Och sen sålde faktiskt en del också här. Där man också behöll 50% eller 51%. Så att
Ni är lätt att älska givetvis. Men jag känner bara med den värderingen vi har. Så vill man nog gärna se. Hur länge har man tålamod med
det här? Sen tror jag lite av det här. Det finns ju två affärsområden som har gått ganska dåligt fram tills nu. Och det är både Elements och baskaminerna. Och det är ingen direkt tillväxt. Nu uttalar sig Gert-Erik att Elementen verkar ta fart igen under 2020. Drivet av 5G-utrullning då. Där produkterna finns med. Och det är lite det aktien går upp lite grann på. Men tar man bara de här två verksamhetsområdena egentligen är ingenting som aktiemarknaden tycker är jättespännande. Nej. Hade det varit ett separat listat bolag så hade det definitivt inte handlats på de multiplarna som ni behandlas på idag. Så att egentligen ska man ju bryta ut det där. Vad blir då Climate Solutions som är kvar då? Ja. Vad blir det för implicita multiplar på det? Och så att det finns liksom, men det här är tåg som går. Det är otroligt älskat i hållbarhetskretsar.
För mycket flöden den vägen givetvis.
Exakt,
också.
Så att det är ett Nibe-tåg som svårt att
och igen, aktien var ner initialt såg jag. Ja. När vi satt oss här så var den upp 4-5%. Ja. Det var nådde all time high tror jag.
Ja, exakt. Alltså nu problemet nu, eller problem, sånt händer. Bolaget är egentligen för stort för alla småbolagsfonder också att äga. Ja. Så att det kommer ju komma utflöden, men inte förr så senare utifrån dem då.
Måste bara säga, Gert-Erik är ju fantastisk i sina uttalanden. Försiktigt positivt 2020. Det är ju typiskt Gert-Erik.
Ja, med glimten i ögat.
Vi är försiktigt positivt. Det kan hända saker utom vår kontroll. Ja. Och som sagt, kursen har gått helt fantastiskt. Jag nämnde i början att det var framförallt en rapport i år som du tycker sticker ut extra. Ja. Det är Sdiptech. Ja. Vad ska man säga? Teknikkonglomerat, kan man säga så?
Ja, det kan man säga. De har ju framförallt verksamheter, alltså kritisk infrastruktur, alltså saker som ska fungera i samhället, vatten, energiförsörjning och så vidare. Och det har de investerat i. Och de har ju varit på börsen här då sedan sommaren 2017. Det man får komma ihåg då, det första som hände var ju en vinstvarning.
Härlig start.
En härlig start, en mardröm för de nynoterade bolag. Det hände ju tyvärr ibland i andra fall också. Det gjorde ju att intresset för aktien var ju minimalt liksom, under ett års tid. Vi var med vid börsnotering, var väl inte jätteglada då, men köpte på oss flera aktier. Sen börjar man leverera och framförallt de har gjort rätt mycket förvärv. Så att du ser, och dessutom har man fått lite fart i förvärven och marginalökning som du ser.
Men det är det som jag gillar, att man får båda delarna.
Ja, så nu då, när man tittar, vi trackar ju de flesta rapporterna, så bolaget har levererat 7 riktigt bra rapporter på vaken, vilket jag skulle säga är svenskt rekord bland alla de 260 bolag som vi följer. Det finns inget annat bolag som har gjort det. Och någonstans här var det, upptäckte inte marknaden, men nu på slutet har man gjort det.
Ja. Och nu har vi ju sett, senaste rapporten var ju väldigt stark.
Och här är det är ett bolag som man kan likställa med Lagercrantz och Lifco och Indutrade. Alltså förvärva compounderbolag, förvärva bolag. De köper, det är ju stabila bolag med bra marginaler. För de är inne i nischer som är ganska små. De är världsledande liksom, produkter, bra kassaflöden, cash conversion. Så de får ju ut mycket pengar så de kan fortsätta förvärva. Och bolaget sa, de köpte EBITDA-resultat på 90 miljoner 2019, räknar med att göra motsvarande även i år. Då.
Okay.
Och tittar man på marknadsprognoser så lägger man inte in förvärv idag.
Utan, nej, det brukar vara så.
Och trots det så ser aktien attraktiv.
Ja, för jag tänkte fråga det, för jag vet att min kollega Fredrik von Schantz skrev om Sdiptech strax innan jul. Och gjorde just värderingsjämförelse mellan, jag tror det var Lagercrantz, Lifco, kanske Indutrade.
Ja.
Då såg det ut som det var en väsentlig rabatt.
Ja, det är klart det var. Ja, det är fortfarande rabatt skulle jag påstå.
För det är fortfarande...
Det är klart, aktien har ju tagit ett rejält språng här. Ja. Men, och här någonstans upptäckte väl marknaden aktien. Så här var nu rabatten ännu större. Sen har man gjort lite förvärv och kompletterat. Så prognoserna har gått upp samtidigt. Men jag skulle säga att det kanske är en 20-30% rabatt fortfarande mot de lite större. Det kanske det ska vara till viss det ska vara en viss rabatt storleksmässigt. Men nu är det lite drygt 3 miljarder börsvärde. Så att det kommer upp på radarskärmar på ett annat sätt.
Ja, för det är ju lite grann som vi har pratat om att 2019 var ett år för börsen. Då var det egentligen bara multiplexpansion.
Ja.
Men här har du ju då en kraftig underliggande vinsttillväxt.
Det är vinsttillväxt också plus multiplex. Ja. Här var ju multiplarna extremt låga. Nu är det kanske lite mer rimliga då. Men jag tror att man köper in sig, man ska inte vara rädd för den här kursutvecklingen. Utan bolaget kommer fortsätta förvärva. Och det finns resurser till det. Så att då kommer prognoserna och värderingen kommer upp.
Det känns som att i den här räntemiljön vi befinner oss i. Och med de stimulanser vi får från centralbanker dagligen. Att många av de här bolagen vi har pratat om idag, Sdiptech, Nibe och de här andra liknande Sdiptech-bolaget, även Bravida, de belönas för att vara utåt och köpa bolag, även om det är ibland på bekostnad av lönsamheten och så vidare.
Ja, absolut.
Att utnyttja det läget som finns.
Ja, nej, men alltså, alla vill ju ha tillväxt i sina bolag. Och har man inte organisk tillväxt så får man väl förvärva. Och i det här fallet, Sdiptech förvärvar ju bolag till halva eller till med lägre multiplen av vad de själva är värda eller värderade till. Så att det är klart, det är en fin modell.
Och då kan man se, man kan ha överseende med att den organiska tillväxten kanske inte är i vissa fall.
Ja, alltså får man ut kassaflöden från bolagen så är ju det ett sätt att skapa tillväxt i bottom line EPS naturligtvis, som inte har någon organiska, och det är väl okej det också.
Okay.
Förmodligen är det lite mer stabila bolag då som liksom tickar och går hela tiden oavsett konjunktur. Och får man ut kassaflödet och kan använda det så kan absolut en väldigt bra strategi också.
Men för att avsluta där vi började, det har varit stora rörelser.
Ja.
Och ni är ändå lite förvånade över att det har varit så positivt mottagande. Alltså vi hade ju en coronaskräck där par dagar.
Den dök väl upp lite idag igen då när man har räknat om.
Vi
får se. Det viktiga blev väl vad morgondagens siffra blir. Även om det blir en lika stor ökning så känns det jobbigt. Men kommer man tillbaka till den gamla ökningstakten så kanske man kan andas ut lite grann vad gäller den saken då.
Och det kommer ju definitivt, som jag har sagt här tidigare, att Q1-erna kommer ju vara överrösta med coronakommentarer.
Ja, det ser vi redan nu. Bolagen, det är mycket disclaimer så att de garderar sig, vem vet och så vidare. Och jag skulle säga att vi får ju signaler dagligen från bolagen vad de upplever. Jag träffade Trelleborg igår, de har ju 10-12 fabriker i Kina. Och några av dem, någon har varit igång hela tiden, några av dem är igång. Vissa får de inte starta än för det kan vara lokala bestämmelser.
Ja.
Så det är lite osäkert där. Sen är ju i deras fall så den största försäljningen sker i Kina och det är 8-9% av omsättningen. Så att när man bedömer det här så får man väl titta på varje bolag, hur mycket exponerat är de mot Kina eller hur mycket viktiga komponenter kommer därifrån, så får man väl lägga pusslet om.
Och så kommer vi summera Q1 med när de är lite sämre då på grund av corona, men det där bara one-offs.
Lite så kanske. Ja. Det här blir en hockeyklubba som då ligger lite längre fram. Som
man skjuter fram den lite hela tiden.
PMIs kommer väl se lite sämre ut här så småningom. Men då kommer de ju, kommer man handla med. Börsen ska ju alltid ligga ett halvår förväg. Mm. Så att om ett halvår då är vi tillbaka igen till lite bättre. Förhoppningsvis.
Men vad bra. Tack för att du hjälpte till den här rapportdagen. Ja. Det var väldigt mycket att hålla reda på. Sdiptech ska jag titta lite extra på.
Ja.
Tack för att du kom, Christian.
Tack för
Tack för att ni har tittat.
Ja.